välkommen till min podcast Är du helt CP eller? I dagens avsnitt tänkte jag berätta om mig själv och vem jag är och berätta om mina erfarenheter av att leva med en CP-skada. Som ni redan vet så är mitt namn Angelica och jag är en snart 20-årig tjej som är uppvuxen i en liten stad vid Vänern som heter Lidköping. Men bor idag i Göteborg där jag läser på Riksgymnasiet för rörelsehindrade. Som är ett av fyra gymnasium i Sverige som valt att inrikta sig på att ge personer med rörelsehinder lite extra stöd under gymnasietid. Jag lever med en CP-skada, därav namnet på podden. Min diagnos heter CP-skada spastisk diplegi, vilket är den vanligaste typen av CP-skada. Jag har muskelspänningar, även kallat spasticitet, i hela kroppen, men det är mest påtagligt för mig i benen. De kan jag styra över helt själv. Jag brukar ibland förklara att mina ben lever sitt egna liv, så att mina armar är som dina ben, för att armarna kan jag styra över helt själv. Därför tycker jag nu att en gång för alla är det dags att reda ut vad CP står för. CP är en förkortning av det latinska namnet cerebral pares. Pares betyder förlamning och cerebral att det beror på hjärnan. Så det har ingenting att göra med att man är dum i huvudet, som många kanske tror. För vi alla har väl någon gång hört kommentaren, men är du helt CP eller? Men det finns även två andra typer av CP-skador. Den ena heter dyskinetisk CP och innebär att rörelser är ofrivilliga och att man inte kan kontrollera musklernas spänning. Den tredje och sista typen av CP-skada är ataktisk CP och innebär problem att samordna sina rörelser på ett bra sätt. Personer med ataktisk CP har svårt med både rörelsernas storlek och med kraft. De har ofta dålig balans och är skakiga och har även mycket nedsatt muskelspänning. Enligt Hjärnfonden så får drygt 200 av de cirka 100 000 barn som föds varje år i Sverige en CP-skada. Till följd av min CP-skada så har jag perceptionssvårigheter. Man kan ha perceptionssvårigheter även om man inte har en CP-skada, men det är väldigt vanligt att vi med CP har det. Jag skulle säga att perceptionssvårigheter innebär att alla sinnen, såsom ljus, ljud, doft, syn, smak, balans och känsel, inte arbetar tillsammans. Det blir för mycket starka intryck för mig att ta in. Jag tänkte berätta ett exempel på hur mina perceptionssvårigheter visar sig. Om du inte har dessa typer av svårigheter som jag har, kan du stoppa ner handen i en väska, ta upp en nyckelknippa och veta och känna vilken nyckel du håller i. Medan jag måste ta upp nyckelknippan och verkligen titta på vilken nyckel jag letar efter och håller i. På grund av CP-skadan så måste jag träffa en ortopedläkare minst en gång om året. Han kollar då hur jag går och hur kroppen belastas på grund av skadan. Vid dessa läkarbesök får jag komma in i ett undersökningsrum där ibland har varit närmare 15 personer som stått och tittat och granskat när jag gått där fram och tillbaka som på en catwalk, barfota i t-shirt och trosor. Det har ibland känts som att till och med receptionisten och vaktmästaren har varit inne i rummet. Det var inte så roligt när man var 12 år, men idag när jag är snart vuxen och fortfarande träffar ortopedläkaren så är jag medveten om att det måste göras även om det såklart fortfarande inte är roligt. Jag har fått återberättat för mig av min mamma att när jag var 4 år så var det vid något tillfälle som jag blev helt förtvivlad och började gråta för att jag inte ville använda mina skenor och frågade då varför jag skulle behöva använda dem. Det behövde ju inte min bror göra. Då förklarade min mamma för mig att jag behövde använda dem på grund av min CP-skada. Detta tillfälle är en av de få som jag verkligen brutit ihop på grund av skadan. I början av ettan kom känslan tillbaka igen av att känna sig annorlunda och att aldrig passa in. När alla andra elever i klassen fick sitta på likadana stolar medan jag var tvungen att sitta på en stol med en annan typ av dyna, rygg, fotplatta och armstöd. Stolen var även höj- och sänkbar. Detta var en synlig konkret sak inne i klassrummet. Sedan var det dags för rast och då sprang alla mina klasskamrater ut i korridoren och tog snabbt och lätt på sig skor och kläder och var ute och lekte på en sekund. Medans för mig tog det längre tid att ta sig ut till korridoren, sedan skulle jag hitta någon plats att sitta på de där bruna bänkarna med krokraden över på väggen. Det var inte alltid så lätt eftersom alla väskor hängde där. Under vintertid så fick jag gå ut tidigare från lektionen innan rasten och ta på mig alla vinterkläder. Det hände mig många gånger att när jag fått på mig alla kläder och var redo att gå ut och leka i snön med mina klasskamrater så ringde det in. Vilket då betydde att rasten var slut. Då var det bara vända i dörren och gå in igen och ta av sig alla vinterkläder. Det var vid flera tillfällen när jag gick på lågstadiet som vi skulle med skolan till badhuset för att lära oss simma. Då fick inte jag gå över till stora bassängen utan att ha med mig någon i vattnet. För att badvakterna och lärarna ansåg att jag inte kunde göra ordentliga bentag och då inte heller kunde klara mig själv i vattnet. Nej, det är ju ganska svårt när man har CP och är spastisk att göra likadana bentag som någon som inte har CP och kan få sin kropp att göra precis som den personen vill. Det var även vid denna åldern som mina klasskamrater tyckte att jag hade ett coolt liv, som de beskrev det. Det som räknades till det coola var väl att jag hade en permobil som var eldriven och som de ansåg såg ut och var som en bil. Men även att jag behövde den där speciella stolen. Det kanske inte verkar så konstigt att barn i 7-8 års åldern tyckte dessa saker var coolt, men det slutade inte där. Detta höll på långt upp i högstadiet, alltså då man är 13-15 år. Jag vet inte hur många gånger jag fick höra något i stil med "Åh, en sån där skulle jag också vilja ha. Vad kan man köpa dem?" Då syftade alltså på min permobil, som de ansåg var supercool. Jag svarade alltid, jag äger inte denna, men ska du köpa en så kostar den över 100 000. Då blev de ganska förvånade och trodde att jag skojade med dem. Jag tror inte de förstod att man själv oftast inte äger sina hjälpmedel. Några år senare när jag gick på högstadiet och var ännu en gång tillbaka i badhuset med klassen, men denna gång för att lära oss livräddning. Då fick jag stå på kanten tillsammans med min lärare och se på när mina klasskamrater övade livräddning. Jag fick aldrig hoppa i bassängen med kläderna på, ta upp en docka i vikt som en människa från botten på bassängen eller livrädda en av mina klasskamrater. Det fick heller inte livrädda mig med livboj. Som sagt, när jag var yngre så var det många konkreta saker jag inte kunde göra som mina jämnåriga vänner utan CP klarade av. Men jag har försökt att se till att få prova på så mycket som möjligt som är svårt för mig. Jag fick min lågstadielärare att en gång snöra på mig på skridskor och sedan tog hon ut mig på isen. Jag har även provat att stå på en skateboard och jag har provat att åka på en pakethållare på en cykel. Det gick inte sådär jättebra. Jag har listat mina tips på saker du inte ska göra när du träffar en person som har en funktionsvariation och sitter i rullstol. Här kommer de. Prata inte övertydligt och högt med oss som att vi inte förstår. Titta inte ner på oss som sitter i rullstol, gå ner till våran nivå. Titta inte medlidande på oss som att det vore synd om oss. Ta inte för givet att vi behöver hjälp, vi klarar mer än du tror. Acceptera att vi vill vara självständiga. Fråga inte våra assistenter eller ledsagare vad vi vill. Fråga oss själva istället. Vi vill ha samma rättigheter och skyldigheter som dig som inte har en funktionsvariation. Och yttra inte att vi är mer inspirerande för att vi sitter i rullstolen än någon annan. För några månader sedan så var jag och två av mina vänner som sitter i permobil på Liseberg för att se Takida spela. Vi satt på uteserveringen framför stora scenen och tittade på en storbildsskärm som var uppsatt. Rätt som det var så stod det två kvinnor framför oss i skärmen. Skulle tippa på att det var i 25-årsåldern. Jag ber dem lite snällt, ursäkta, kan ni flytta på er för vi ser ingenting. När de såg att jag satt i rullstol så flyttade de på sig omgående och bad om ursäkt. Hade de bett så snällt om ursäkt över att det stod i vägen till någon som inte sitter i rullstol? Nej, antagligen inte. Kvällen gick och det började bli lite kallt och när jag sitter i min rullstol långa stunder så blir jag ofta ganska stel. Så en kombination mellan kyla, lång tid i rullstol och spasticitet gifte sig inte så där jättebra. De sista 20 minuterna av konserten så valde jag att ställa mig upp i rullstolen och stå och titta på den sista delen av konserten. De kvinnor jag tidigare under kvällen bett flytta på sig såg detta. Så när konserten var slut kommer en av dessa kvinnor fram till mig igen när jag sätter mig i min rullstol och yttrar något i stil med: hej igen! Varför sitter du i rullstol? Du verkar ju klar i huvudet. Jag blev såklart helt ställd av kommentaren och det är kanske inte så konstigt. Jag förmodade väl tyvärr inte att svara något förutom att jag försökte förklara för denna kvinna att jag sitter i rullstol för att jag har svårt med balansen och inget annat. Visst, jag har fått höra många konstiga kommentarer genom åren, framförallt från barn. Och det kan man ju förstå, för det är små och vill ta lärdom om livet. Men jag blir alltid lika förvånad när det kommer kommentarer från vuxna. Man kan tycka att det som redan vuxit upp och fått erfarenheter borde veta bättre. På tal om kommentarer från barn så var det en gång en 5-årig pojke som såg mig gå. Och när jag träffade honom någon dag senare så såg han mig även då gå. Då frågade han mig något i stil med: har du fått skoskav? Jag blev så ställd av kommentaren och höll på att brista ut i skratt där mitt framför denna lilla modiga pojke. För det är precis vad det är. Det är modigt av honom att fråga mig vad som hänt. Antagligen så har han eller någon i hans närhet haft skoskav och då de haltade fram. Då associerade han att se mig gå till att jag hade skoskav. Jag gav snabbt mitt standardsvar som jag brukar säga till barn när de frågar vad som hänt mig, som lyder så här. Jag har en skada i mina ben som gör att jag går så här. Sedan skyndade jag mig därifrån för att senare bryta ut i asgarv när han inte var i närheten. Under hela min grundskoletid så var det väldigt jobbigt för mig. Jag kämpade så mycket i skolan att jag de sista åren somnade en timme varje dag när jag kom hem från skolan. Hur många 14-15-åringar gör det? Jag trodde ju att det var så för alla, men det visade sig att det inte alls var så. På högstadiet orkade inte jag umgås med mina vänner efter skolan för att skoldagen tog så mycket av min energi på grund av oanpassade läromedel och okunskap från lärare. Men när jag sökte till riksmötet för rörelsehindrade i Göteborg och sedan fick reda på att jag kommit in på skolan så frågade personalen vad jag hade för förväntningar på min skoltid. Det första och enda jag svarade var kunna ha en fritid och få mitt liv tillbaka. Idag snart 4 år senare så sitter jag här och har verkligen fått en fritid. Jag kan träna på gym efter skolan och hänga med vänner utan att känna mig tröttare än någon annan i min ålder. Det har blivit så många skillnader för mig i skolan och på fritiden att det nästan är svårt att sätta ord på. När jag tänker på hur mitt liv hade sett ut idag om jag inte hade gått på RG så hade det antagligen varit ganska likt det liv jag hade innan jag flyttade till Göteborg. Idag kan jag gå utan stöd av rollator eller kryckor. Jag kan gå kortare sträckor utan min rullstol. Har tagit körkort och kan idag köra bil själv. Jag går snart ut gymnasiet med fullständiga betyg. Jag har under 3 av mina 4 år på gymnasiet bott själv i en egen lägenhet. Detta är bara lite av alla saker som jag idag har uppnått. Och det var det nog ingen som trodde att jag skulle göra när jag var liten. Så en gång för alla. För det första är man inte dum i huvudet när man har en CP-skada. Och för det andra så är det heller inte synd om oss som har en CP-skada. Vi får bara utföra vissa situationer på ett annorlunda sätt.